Och nu är det så här, kära församling, att vi ska börja en spännande vandring genom apostlagärningarna. Det kanske kommer att ta några månader, men det är det värt. Vi kommer inte att ta varenda vers, men vi kommer att stanna upp en här och en där och förundras över Guds väldiga gärningar i den första församlingens tid. Kommer att ge en bättre introduktion till den här boken i skriftlig form för att slippa ta tid med det i gudstjänsten. Så ni har en översikt över apostlagärningarna, som egentligen borde heta den helige andes gärningar. För det är ju vad den helige ande verkar genom den tidiga kristna församlingen som den här boken handlar om. Och inledningskapitlen handlar om det som jag idag ska tala om, nämligen församlingens födelse. Detta underbara som hände på pingstdagen. Men jag ska ge dig ett frälsningshistoriskt perspektiv, så att vi ser att detta var ingenting som plötsligt bara damp ner, så att säga, i historien, utan det hade sin förankring, ja, flera tusen år tillbaka i tiden. Men jag vill börja med att säga så här, och hoppas ingen tycker det låter märkvärdigt på något sätt, men jag tycker att jag är en människa som fått leva ett mycket rikt liv så här långt. Jag har varit med om många fantastiska upplevelser. Jag har fått resa i många olika länder och se skatterna från olika kulturer. Och jag har upplevt storslagna naturscener i flera olika världsdelar. Och jag har sett de otroliga vyerna också uppifrån 10 000 meters höjd, till exempel när man flyger över Alperna genom flygplansrutan. Jag har fascinerats av den färgsprakande marinbiologiska världen under Röda havets yta. Men jag har också njutit många gånger av sommarsolen när den sjunkit ner bakom Bohusläns klippor och ner bakom det spegelblanka havsytan. Och jag har beundrat blomsterprakten och skönheten i den svenska försommarhagen. Och jag har fröjdats över den jublande sången ifrån våra flyttfåglar som kommer hit i april-maj. Och jag har varit trollbunden många gånger när jag har suttit i konserter och lyssnat till skickliga sång- och musikframträdande. Och så har jag upplevt den oerhörda glädjen också av att få ha familj och få uppleva barn som föds in i en familj, äktenskap och familjegemenskap. Och så har jag mött mycket uppmuntran och förtroende och tacksamhet från många människor i min omgivning, inte minst i den här församlingen. Jag har fått njuta av livet på så många olika sätt. Men det finns ändå en upplevelse som är mera hög och ren och upphöjd än alla andra tillsammans. Och som jag tror är den största en människa kan få vara med om. Och det är upplevelsen att tillsammans med församlingen få känna den evige, levande och helige Gudens påtagliga närvaro. Det finns inget ljuvligare och det finns inget mer förkrossande. Det finns inget mer helande, inget mer upplyftande och tröstande för den mänskliga varelsen än att få vara nära Gud. Och tillsammans med andra få vara nära Gud. Och många är de gånger som jag har upplevt det i den här kyrkolokalen. Inte för att det här råkar vara en kyrka, utan det är för att här har Guds folk samlats för att tillbedja. Och jag har suttit och gråtit i smyg, många gånger inte har märkt det. Men jag har varit så rörd av Guds närvaro. Och ändå är det sant att han är lika närvarande även när jag inte har känt det lika intensivt. För bara två eller tre är församlade i hans namn, så är han genast mitt ibland dem. Och det stora med den här gudstjänsten, mina vänner, det är att Gud själv är här. Och det finns egentligen ingenting mer naturligt och riktigt för en människa att leva nära Gud. För det var till det som vi en gång blev skapade. Att leva nära Gud. Och det står så vackert skildrat i Första Moseboks tredje kapitel, att när dagen begynte svalkas så kom Gud själv vandrande genom lustgården för att uppsöka människornas gemenskap och umgänge. Och det verkade när man läser den där texten som att det var liksom den dagliga rutinen. Att Gud dagligen kom för att umgås med de människor som han skapat till sin egen avbild. Att Gud själv liksom sökte människans gemenskap. Ja, till och med på syndafallets dag. Och trots att människan vände Gud ryggen, så har Gud hela tiden liksom varit där och försökt få kontakt igen. Och varit angelägen om att människan skulle komma närmare honom och vända om till honom igen. Och när vår egen synd stod där som ett berg emellan Gud och människa, så visar Gud med vilken angelägenhet och längtan han åtrådde att få möta oss igen. Ja, han går så långt att han själv tar på sig skadan av syndens konsekvenser och låter sig spikas upp på ett träkors och dö en blodig död. Och när vi står vid korsets fot, så borde vi i förundran säga till varandra: var det så mycket han längtade efter oss? Var det så starkt hans längtan efter gemenskapen med oss var? Var vi så viktiga för honom att han gick ända in i döden för att undanröja alla hinder och för att åter kunna komma vandrande ibland oss? Vilken kärlek, vilken Gud. Och idag är det flera som ska få möta den här Guden. Det är flera i den här gudstjänsten som ska få uppleva hur denne Gud har sin boning i deras hjärta. Och det märkliga är att universums skapare alltid har velat bo ibland människors barn. Det här är så ofattbart. Och vi som är som små stackars basiller på ett dammkorn i universum. Är det sant att Gud den upphöjde, den helige och evige skaparen, han som tronar till evighet och heter den helige, är det sant att han vill bo med oss? Ja, det är det. Jesaja säger att det visserligen är sant att han bor i helighet uppe i höjden. Men det är också sant att han bor hos dem som har förkrossade hjärtan och en ödmjuk ande. Till att giva liv åt det ödmjukas ande och till att giva liv åt det förkrossades hjärtan, så vill Gud komma dig och mig nära. Och Gud gav alltså inte upp på ett upproriskt människosläkte som inte ville erkänna honom som sin Gud och sin Herre. Och inte gav Gud rätten att sitta på tronen i sina liv, utan avsatte honom och satte sig själva på tronen och försökte leva som om Gud inte fanns. Men han ville ändå komma till den. Han hade en plan för hur det skulle gå till, så att han på nytt skulle kunna ta sin boning bland människors barn. Genom hela Gamla testamentets historia så förstår vi att Gud inte bara ville ha personlig gemenskap så det är med individer. Som det står till exempel om Hanok eller Enok, att han vandrade i gemenskap med Gud. Och Noa, han vandrade i umgängelse med Gud. Nej, Gud ville någonting ännu mer. Gud ville ha ett helt folk som han kunde ha gemenskap med och bland vilka han kunde manifestera sin härlighet. För detta folk hade Gud för avsikt att uppenbara vem han var och hur underbar han var. Och han började med Mose, så smått kan det tyckas. Men han började ge Mose smak på vem han var genom att låta honom se denna brinnande buske där ute i den torra öknen. Och den brann och den brann, men det var ingen vanlig eld, till busken brann inte upp. Det var en Herrens låga. Och Mose blir fascinerad och han säger: jag vill gå närmare för att beskåda denna underbara syn. Och så blev han en befriare för detta folk som senare kommer ut i Israels öken som ett renat och förlossat folk. Och som Gud ingår ett förbund med och faktiskt blir kung för detta folk. Och ger dem sina lagar och rätter. Men det största av allt, han säger: jag vill komma för att bo ibland er. Andra Mosebok 25:2. Börjar detta sammanhang när han säger: låt Israels barn samla ihop åt sig alla dyrbarheter som de möjligen har med sig utifrån Egyptens land.
Och utav detta vackra som inte hinner gå in på och läsa i detalj, alla dessa tyger och klenoder som man samlade ihop, allt detta skulle Gud komma att säga, de skulle bygga en boning åt honom för att sedan bo ibland detta folk. Jag tycker detta är så fascinerande, att när Gud valde ut åt sig ett folk för att komma och bo ibland dem, så valde han väldigt märkliga kriterier. Det fanns ju på den tiden också många mäktiga stormakter, framgångsrika folk, som också i vår tid. Jag menar, skulle Gud komma idag, skulle man väl tycka stormakterna vore de första att tänka på, eller de folken som har dessa stora kulturskatter bevarade åt sig, sina väldiga museer. Det fanns folk på den tiden också som bar på skatterna och kulturerna. De hade vandrat i härtåg, de hade erövrat, de hade vuxit sig stora, de hade byggt praktfulla städer och grundat blomstrande kulturer. Det var folk som man talade om och skrev historia om, ledande nationer med kända och respekterade ledare. Folk som bedrev handel över Medelhavsområdet och samlade sig sina skatter. Skulle inte de ha varit riken passande för härlighetens Gud att komma och låta spegla sin glans hos? Men vet du vad han väljer? Ett litet slavfolk i Egypten. Ett folk som inte ens hade sin egen självständighet. Ett fattigt folk som ingenting ägde, som inte kunde säga det här är vårt. Ett folk som inte ens hade ett eget land. Ett folk som inte hade egna ledare, som inte själva bestämde sina villkor eller öden. Ett folk som var djupt föraktat och av sina herrar bedömda föga mera värda än djur. Utblottat folk. Ett folk som var slavar, som gjorde trältjänst åt hårda herrar, tvingades utföra tunga tvångsarbeten under det att piskan ven över deras ryggar. Och när de ändå, trots dessa hårda tvångsarbeten som ålades dem, fortsatte att föröka sig, så iscensatte den tidens mäktigaste man, farao av Egypten, en plan som hade till syfte att utrota hela detta folk. Alla nyfödda gossebarn skulle dränkas i Nilfloden. Men det var detta stackars folk. Detta stackars folk av slavar. Detta folk som ingenting var. Och som inte ens nämns i någon historieskrivning. Det var på det folket som Gud fäste sina ögon och beslöt, bland dem ska jag komma och bo ibland. Han såg deras betryck och han hörde deras rop. Han hade nämligen löften som var förbundna med det här folket. Löften som han flera hundra år tidigare hade givit till deras stamfader Abraham. I din säd ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och nu hade han för avsikt att fullborda sin plan, och faraos planer att utrota detta folk kunde inte jäkta Guds syften. Och så börjar han till och med ur Nilfloden att kalla ut frälsaren, honom som förtryckarna hade för avsikt att dränka och döda, blir ett helt folks befriare. Men så förklarar Gud för detta folk senare ute i öknen, för att de inte skulle högmodas över denna sin höga kallelse. Han säger i 5 Mosebok 7: detta folk som är helgat åt Herren din Gud har Gud utvalt till att vara ett hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Inte därför att ni var större och märkvärdigare liksom än andra folk. Det var inte därför som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ty ni är ju faktiskt mindre än alla andra folk. Varför gjorde han det då? Jo, därför att Herren älskade er och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder. Därför förde Herren er ut med stark hand och förlossade dig ur träldomshuset, ur faraos, den egyptiske kungens hand, så att du nu ska veta att Herren din Gud är den rätte guden. Den trofaste guden som håller förbund och bevarar nåd in till tusende led när man älskar honom och håller hans bud. Och så kom detta folk ut till denna ökenvandring. Och det är där man tycker nu är väl om någonsin slut med folket. Vattnet tog slut, maten tog slut. Men så börjar Gud visa vilken Gud han är. Han börjar försörja dem i 40 långa år. Ständigt manna på marken varje morgon. Bröd för deras föda. Och vatten ur klippan. Han försörjde dem på ett övernaturligt sätt. Och han lärde detta folk vilken Gud han var. Men det mest fantastiska är ju ändå detta. Att han sa, bygg nu åt mig en helgedom. Ni bor i tält. Nu vill jag komma och bo i tält mitt ibland er. Och av dessa gethudar och andra tyger som man vävde samman av vitt och mörkblått och purpurrött och rosenrött, så lät man förfärdiga detta fantastiska tabernakel som var så vackert. Och när det står att tabernaklet var färdigt och det skulle invigas, här har vi alltså en profetisk antydan om pingstdagen. Det är därför jag går tillbaka på det sättet, så ni får det frälsningshistoriska perspektivet. När tabernaklet skulle invigas enligt andra Mosebokens 40:e kapitel, så står det alltså så här, att Mose nu hade utfört allt så som Herren hade sagt, och nu var invigningsdagen klar och tabernaklet stod där färskt och färdigbyggt. Då står det i vers 34, då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet på ett så mäktigt sätt att Mose inte kunde gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade däröver och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och tabernaklet betyder Guds boning alltså. Gud kom för att ta sin boning i denna tempelhydda, i denna tälthydda. Och jag tror det var en vacker syn när de här fyrfärgade liksom dukarna över tabernaklet genomlystes av Herrens härlighet. Och när du läser om elden och om molnskyn, så är det en fysisk manifestation av Guds personliga närvaro. Och här ser vi också molnskyn. Och vi läser från den här dagen om molnstoden, står det. Ja, Herrens molnsky vilade om dagen över tabernaklet, om natten var eld i den. Så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring. Under hela deras vandring var Gud där, mitt ibland den. Halleluja. Elden var där. Molnskyn var där. Gud var där. Nåväl, de genomlevde alltså denna långa ökenvandring. De kom in i det utlovade landet och började bo i de bebyggda städerna, i de uppförda städerna. Och när konung David så önskade bygga ett tempel åt Herren, så fick ju inte han göra det, men väl Salomo, efter den mönsterbild som Gud gav. Och vi hinner inte heller där gå in på detaljerna, men även den byggnaden, liksom tabernaklet, skulle i sig själv vara en profetisk förkunnelse om vem Gud var. Det är intressant alltså. Helgedomen i Gamla testamentet skulle genom det sätt på vilket den byggdes och de föremål den innehåll vittna om vem Gud är. Framförallt om hans väldiga frälsargärning. För över det på församlingens syfte, så har du profetians fullbordan direkt. Och nu kommer vi till andra krönikeboken 5. När alltså templet skulle invigas. Stod där färdigt. Detta fantastiska tempel, kanske historiens mest magnifika byggnadsverk. Det var ju otroligt påkostat faktiskt. Med guld, med silver, allting överstruket med dessa dyrbara metaller. Men det var inte det viktigaste. Utan nu när man skulle föra in denna heliga förbundsark med de 10 budorden in i det allra heligaste i tabernaklet. Och leviterna och prästerna hade klätt sig i sina vita, skinande, vita, rena kläder. Så står det i vers 12 också om sångarna som har ställt upp sig för att ge en värdig stämning åt invigningsdagen med sina cymbaler, saltare, harpor. 120 präster kunde blåsa i trumpeter. Och när man nu tillsammans stämde upp Herrens lov och pris. Och begynte lova Herren, står det, därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Vet du vad som hände? De hade inte räknat med det. Utan på samma sätt som vi ibland upplever, oh Gud är ju här, så upplevde nu folket hur Herrens hus blev uppfyllt av molnsky. Så att prästerna måste dra sig undan och tillbaka och ut ur templet. De kunde bara inte stå där och göra sin tjänst. För Guds mäktiga närvaro var så förtärande och så helig. Att de kände att i egenskap av dödliga människor så stod de inte bara ut. med denna Guds närhet, utan drog sig liksom lite tillbaka. Ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Och konung Salomo står där ute på tempelgården och förundras över det stora som händer och faller ned och tillbeder. Och när vi kommer till kapitel 7, efter det att han har bett färdig en lång, lång, lång bön på 42 verser, så står det att när han hade slutat sin bön, så kom eld ned från himlen och förtärde brännoffren, slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då nu alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ned på den stenlagda gården med ansiktena mot jorden och tillbad Herren och tackade honom därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Vilken dag detta var! Gud kom på nytt och tog sin boning ibland sitt folk i Jerusalems tempel. Inte så att du kan säga, där är allt vad Gud är. Utan Gud finns ju överallt. Han bor i himlen, men han finns också överallt. Men nu kom han och manifesterade sin närvaro på ett särskilt sätt vid Jerusalem. Och sa att vid denna plats ska jag knyta mitt namn. Där ska jag bo. Där ska jag uppenbara min närvaro. Och där kunde folket komma till gudstjänstfirande och känna, vi kommer nära Gud. Är det så konstigt att vi har salta litteraturens sångskatt, där många psalmer just handlar om glädjen att få gå till Herrens hus? Därför att det var ju Gud! Nu händer något tragiskt i detta folks historia. Det står om dem att de bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot eländiga avgudar av trä och sten, och föll ner och tillbad sånt som inget ande och liv hade. Men på samma sätt gör vårt svenska folk, trots att vittnesbördet står där så starkt. Varje vår, varje sommar, varje höst, ja vinter, och varje natt vi kan blicka upp och se stjärnevärldens vittnesbörd tala så majestätiskt, vägrar den moderna svensken ändå att falla ned och tillbedja, trots att hon ser denna Guds härlighet. Byter hon bort den mot förgängliga avgudar av plåt, av tegel och murbruk och fina hus och karriärer och döda stumma avgudar som bara gör henne tom och dränerar henne på livsenergi? Men Gud är en god Gud, och han fortsatte att bo bland detta folk fast de förtrampade hans heliga namn. I flera hundra år sände han till dem sina tjänare profeterna och sa, vänd om till den levande guden, annars måste dom komma. Men de vände inte om, och dom måste komma. Men ännu borta i fångenskapen, jag menar, Hesekiel var ju en av dem som fick gå tidigare än folket vid den andra deportationen 597, och Jerusalem hade ännu inte fallit. Templet stod kvar och Gud bodde där fortfarande, fast man till och med hade ställt upp falska altaren inne på templets förgårdar och tillbad andra gudar på tempelplatsen. Och profeten Hesekiel våndas, och Gud genom honom, och Hesekiel får förstå att fortsätter detta kan inte längre Herrens härlighet bo kvar bland hans folk. Och så läser vi den tragiska processen i profeten Hesekiels bok om hur Hesekiel där borta i Babel får se i sin syn hur Herrens härlighet lämnar det allra heligaste rummet och förflyttar sig ut på templets tröskel och senare ut på templets förgård, och senare ännu mer tragiskt lämnar hela tempelområdet och utifrån Jerusalem genom den östra porten och bort över Olivberget, och så Herrens härlighet borta från Jerusalem. Sedan kommer Nebukadnessars härar och jämnar hela staden och templet med marken och för bort skatterna. Och landet ligger tyst och öde. Så fruktansvärt. Herrens härlighet är försvunnen från Herrens folk. Det finns ingenting mer tragiskt. Det finns ingenting mer tragiskt heller med död kristendom. Där man samlas i kyrkorna omkring ritualerna och slår vakt om formerna, men inte vet av dess kraft. Där inte härligheten finns och strålglansen och härligheten och kraften och glädjen och entusiasmen och fröjden över en levande Gud. Det är lika tragiskt som den dag då Israels folk fördes bort i fångenskap och Herrens härlighet hade lämnat dem därför att de sysslade med döda avgudar. Men Gud var en trofast Gud. Så till och med borta i fångenskapen säger Herren. Och när de kommer tillbaka genom profeten Haggai och fick bygga sig ett litet ynkligt tempel, han säger: var inte ledsna, detta tempel ska bli fyllt med en större härlighet än en Salomos tempel, syftande på den inkarnerade gudasonen. Men det var tyst i 400 år. Ingenting hände. Var fanns Herrens härlighet? Jo, någonting underbart hände. En mörk, kanske var det en vinternatt. Några enkla herdar var ute och vaktade sin fårjord om natten. Då plötsligt, för dessa enkla herdar på Betlehemsängarna, uppenbarar sig Herrens härlighet. Det är liksom Gud drar undan draperiet och säger: varsågod, mina änglar, förkunna den glada nyheten för herdarna där nere på Betlehemsängarna. En frälsare har blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, och Herrens härlighet kringstrålade dem, står det. För första gången på många hundra år. Och de hastade till stallet och ser detta nyfödda barn i vilkens Herrens härlighet bodde. Dold av det kroppsliga förhänget som Kristi kropp utgjorde. Men detta var gudasonen från himmelen, in i människosläktet, full av nåd och sanning, liksom en enfödd son från sin fader, full av Guds härlighet. Vi såg hans härlighet, vittnar apostlarna. Vi såg hans härlighet på förklaringsberget. Den lyste igenom då. Den lyste igenom den dagen. Och vi hade önskat stanna där och bygga hyddor och tillbringa hela evigheten där med honom. Så underbart var det. Men han måste till korset. För det måste byggas ett nytt tempel, och då behövdes en grund. Och en grund måste läggas, och den läggs på Golgata. När gudasonen, sonen, härlighetens son, hans blod rinner för din och min skull. Men han till sist ändå kan utropa i sin smärta: det är fullbordat. Grunden är lagd. Nu kan templet byggas. Halleluja. Och så uppstår han för att ge kraft åt var och en som lägger sitt liv i försoningens famn och som kommer till hans kors och blir en levande sten i det tempel som nu skulle börja byggas. Inte begränsat till en bestämd plats på denna jord, utan som skulle uppfylla hela jorden med sin härlighet. Och då är vi framme vid Apostlagärningarna 1. Jesus tar avsked av sina lärjungar. Men han säger: lämna inte Jerusalem riktigt än. Jag vill nämligen att ni ska vara på plats när det stora händer. När det nya templet ska invigas. Så dröj kvar i Jerusalem. För om bara några få dagar, säger han, så ska undret hända att ni ska bli beklädda med kraft. Löftet som fadern har givit, och det som ni har hört mig också tala om. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Och de visste nog inte riktigt vad det innebar. Han hade talat om det. Han hade sagt att det ska komma en ny tid. Jag ska bygga min församling. Den helige ande hade varit verksam i Gamla testamentets historia också, men nu ska han komma för att bo ibland er och i er alltid.
Och så är de där i bön tillsammans, 120 stycken enkla människor. Inte heller nu gick Gud efter de där världsliga kriterierna som man tycker att han kanske borde ha tagit hänsyn till. Han gick inte omkring på universiteten och samlade ihop begåvningsresurserna för att ha en verklig elit att starta med. Han granskade inte taxeringskalendern för att se vilka som var de mest framgångsrika i affärsvärlden. Han går inte ens ner i konstnärskvarteren för att berika sig med de som var kreativa och skapande. Tvärtom, det som i världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Ja, det som i världen var ringa och föraktat, precis som på Mose tid. De som var syndens slavar egentligen, skökor och publikaner, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var, det utvalde Gud. Så där har du en liten skara lärjungar som han hade kallat till sig under sina vandringar längs Genesarets stränder och genom de galileiska byarna. Enkla män och kvinnor av folket. Men det var de som skulle få vara med när det nya templet skulle invigas. Varför? De hade ställt sina bävande små liv på försoningens grund. På den grund som en gång för alla nu var lagd genom Jesu död och uppståndelse. De trodde på korsets dårskap. Och därför skulle de nu bli beklädda med pingstens kraft. Det hör ihop. Jesus hade sagt till dem: dröj kvar som är på plats för allt i världen. Jag vill inte ni ska missa den stora dagen. Och det var inte på grund av 10 dagars trogen bönekamp som detta hände. Utan det var inlagt i Guds profetiska kalender. Precis som påsken var inlagd att Jesus dog när den judiska påsken firades. Så räknades 50 dagar enligt den judiska kalendern till pingsten. Veckohögtiden som den kallades. 50 dagar efter påsk var man återförsamlade i Jerusalem för en högtid. Då var det dags för pingsten att fullbordas. Egentligen var det inte den första pingstdagen utan den sista. Det är för att den fullbordade Guds syfte, det profetiska mönstret. Precis som påsken. Då var den sista påsken i den bemärkelsen att man inte längre skulle behöva slakta något påskalamm. För Guds lamm dog ju då. En gång för alla. Därför står det i kapitel 2. När pingstdagen kom och de alla var församlade. De hade ju inte det här med kalender och datum. Nu vet jag, idag kommer det att hända. De förstod inte riktigt Guds kalender. De tänkte några dagar hade han sagt. Kanske tar det 3, kanske tar det 10, kanske tar det 15. Men de var på plats och de bad och de var beredda. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som en stormvind. Och det fyllde hela huset där de var församlade. Och tungor så som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Ingen glömd. Alla som stod på försoningens grund blev nu uppfyllda av den härlige Gudens helige ande. Eldens ande. Halleluja. Samma eld som Mose hade sett i den brinnande busken och fått sådan längtan efter. Samma eld som han hade sett över Sina i berg. Samma eld som hade kommit ner över tabernaklet och som hade lett dem i en eldstod genom öknen. Samma eld som hade kommit ner över templet. Men nu kommer det ner över levande människor av kött och blod som utgör det nya förbundets tempel. Israel hade ett tempel. Församlingen är ett tempel. Där Gud själv bor. Kan du tänka dig? Detta är det höga med församlingen. Att Gud, den helige ande, har tagit sin boning i församlingen. Gud bor där inne. Saronkyrkan är bara en byggnad. Men vi kan ändå säga, Gud bor där. Så fort församlingen är där, så är han där. Hoppas du har känt något av det denna gudstjänst. Att Gud är. profeten hos Joel hade ju sagt det. Och Petrus står upp och citerar det. Om någon undrar vad här är frågan om, så vill jag att ni ska veta att detta är vad profeten Joel talade om. Att det ska komma och ske i de sista dagarna, säger Herren, att jag utgjuter av min ande över alla människor. Nu ska det byggas ett tempel, inte bara i Jerusalem, Judeen, Samarien, utan ut över hela världen. Alla riken, alla släkten ska få glädjen att skatta sig lyckliga i försoningens fullbordade verk och få uppleva andens välsignelser. Är du där, min vän? Står du idag på försoningens grund? Har du upplevt andens välsignelse i ditt liv? Det tillhör dig. Det tillhör dig. Alla människor står där. Dig också. Och nu så kallar jag på dig. Jag tror Gud gör det. Att vara med i den förbundsstund vi snart ska ha. Efter det att kören ska sjunga. Det är ju så här att varje kristen egentligen är ett tempel. I vilken den helige ande har tagit sin boning. Men det är ännu större detta faktum. Att Guds ande bor i sin församling. Så att när vi är församlade var och en som ett privat tempel då. Tillsammans utgör ett stort tempel i vilket Gud bor. Det är det mest oerhörda av allt. Jag fascineras av denna tanke idag. Att Gud har funnit behag att bo ibland oss. Att bo ibland oss. Bara det legitimerar församlingens existens. Varför finns församlingen? Jo, för att Gud ska ha någonstans att bo. För att Gud ska ha någonstans att bo. Varför har han försonat dig? För att han ska ha ett hjärta att bo i. Ett liv att leva genom. Det är ett mysterium, mina vänner, som till och med änglarna åstundar att skåda in i. För de vet ju hur helig Gud är. Hur kan han då bo i en sådan som Roland Hellsten? Hur kan han bo i en sådan som dig och mig? Och hur kan han bo i dessa människor som kommer samman till en gudstjänst så bristfälliga? Men de vet att han gör det. Och änglarna, om vi kunde se dem, står på parad här. Och trängs lugnt runt läktarbarriärerna för att se. Är det dessa som Gud bor ibland? De är ju rena. De är ju försonade med hans blod genom hans blod. Och de ser att ingen fördömelse vilar över oss. Ingen anklagelse finns. Blodet har gjort rent hus. Så den helige guden kan komma ner och ta sin boning mitt i Guds församling. Och änglarna står där och förundras. Och det står att de gläds över varje syndare som kommer fram och böjer sig här. För att bereda ytterligare rum för den helige guden. För en enda är det lovsång bland himlens änglar. Vill du vara med idag och låta änglarna sjunga, då ska du vara bland dem som kommer fram. Vill du bara vara med och tacka honom för detta underbara att han bor i mig. Och han bor i Saronförsamlingen och i alla andra församlingar också som förstår att älska och hylla honom. Då ska du också vara med i förbönen nu. Vi måste få känna detta ännu underbarare. Gud är ibland oss. Den helige ande har han inte givit efter mått, mina vänner. Njukt. Han har givit den generöst. Fritt och förutan till sin församling. Och vi har förmån att få uppleva det även här idag. Gud välsign oss. Herre Jesus, jag tackar dig att du har sagt till och med så här. Att det jag är, det vill jag att de som tillhör mig också ska vara med mig så de får se min härlighet. Låt oss förundras idag att du bor ibland oss. Men ändå så återstår den sanningen att vi en dag ska bo hos dig. Halleluja. Tack att du finner behag i att bo med din härlighet i Saronkyrkan. I församlingen här. Och har berett plats åt oss i en annan värld. Så att vi en dag ska få bo i din härlighet. Vi lovar dig för den stunden. Men Gud, vi tackar att du redan nu. I denna enkla gudstjänst. Inget märkvärdigt, Herre. Här i Göteborg. En vanlig oktobersöndag. Kan komma och bli underbart nära.
den som söker dig. Och vi vädjar till dig, Herre, gör det, gör det. Kom nära någon just nu. Och låt oss i avslutningen av denna gudstjänst få uppleva din påtagliga, gripande närvaro. I Jesu namn. Amen.